Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Jesus för att vi får mötas på nytt och fira gudstjänst. Och nu ber jag för det som jag har förberett. Den här texten som vi har hört. Och vi ber att det skulle på något sätt landa i våra hjärtan vad du vill säga till oss idag. Det kan vara olika saker till var och en av oss. Men vi ber Gud att du skulle tala in i våra liv. Det ber vi om. Sänd din ande. Som du gjort så många gånger. Så det känns. Så det märks. Vi behöver dig Gud. Jag behöver dig. I Jesu namn. Amen. I vanliga fall, när vi inte har en stor pandemi att slåss emot, så brukar vi ha söndagsskola i våra kyrkor. Det gäller alla fem kyrkorna. Vi har en söndagsskola där barn då kan komma samtidigt som gudstjänsten pågår. Oftast har man en liten stund i början tillsammans med de vuxna och sen går man åt sidan och så har man särskild undervisning, lekar och annat roligt för barnen. Ibland kanske en trappa ner, ibland en trappa upp. Det ser lite olika ut det där med söndagsskolan, men det är en väldigt bra grej. Och vi saknar det väldigt mycket, att vi inte får ha det just nu. Och jag då, som har varit ungdomspastor tidigare, har ju haft ganska mycket att göra med barn och unga. Och jag har många fina stunder tillsammans med just barn under gudstjänsttid. Då de vuxna har suttit där uppe och jag har fått vara tillsammans med barnen. Och ett sånt minne som jag kommer ihåg, det var när jag var med de äldsta barnen. Vi var en liten grupp på så där 10 stycken kanske. Vi hade bakat såna här härliga mördegshjärtan, ni vet. Som farmor bjuder på annars. Och så hade vi suttit och ätit dem och pratat om Guds kärlek. Och så skulle vi avsluta med att be tillsammans som vi brukade. Och vi satt oss i en ring där och det var flera olika böneämnen som togs upp av barnen. Och så var det ett enda som jag särskilt kommer ihåg. Och som satte stort, eller som påverkade mig mycket. Och det var en pojk då som sa så här: jag vill att vi ska be för mina rädslor. Att de ska försvinna. För jag har så många. Jag tror att han kanske kunde varit en 10 år gammal. Kanske 11. Och trots att han var så ung så uttryckte han där för oss andra att han redan präglades ganska mycket av rädslor i sitt liv. På ett sätt var han ju modig som berättade det här. Och på ett annat sätt så talar han för väldigt många andra barn också. Att det är många som är rädda för olika saker. Och nu lever vi ju i ett väldigt tryggt land, Sverige. Vi har inte så mycket att vara rädda för rent materiellt. Att vi skulle liksom inte ha någonting att äta imorgon eller att det skulle bli krig. Nu har vi visserligen fått se att det kan hända allvarliga saker i ett land som Sverige också. Men det är fortfarande så att vi är rätt så trygga här. Vi känner det. Och ändå så är vi kanske inte helt utan rädslor, utan de finns där ändå och vi behöver tampas med dem på olika sätt. Och av nyfikenhet då så började jag googla runt lite för att se vilka rädslor är det som är stora i Sverige. Hur skriver vi om det här på internet? Jag kom in på alla möjliga, både seriösa och ganska märkliga sidor på internet. Och letade mig fram. Men jag kunde ändå liksom efter ett tag se en del saker som hela tiden återkom. Och det var två saker då som jag tänkte jag skulle nämna. Det första, det var ensamhet. Kanske på topp 1 skulle jag säga. Utifrån min lilla egna undersökning. Alltså känslan av att bli avvisad. Den är många rädd för. Att bli övergiven, att bli bortglömd. Alltså att inte hitta någon att dela livet med. Att vara utanför. Att bli ensam helt enkelt. Och hur många känner inte så precis just nu? Även den som kanske annars inte är ensam kan uppleva ensamhet på ett sätt som vi inte är vana vid. Det är en stor rädsla för många att man ska bli lämnad kvar. Att det som alla andra fick, och det som gällde alla andra, det gällde inte mig. Jag fick inte vara med. Det var det första som jag märkte. Det andra som jag hittade, det var att det var många som uttryckte en rädsla för maktlöshet. Eller att känna sig maktlös. Och det kunde ha med lite olika saker att göra då, märkte jag. Alltså var otillräckligt till exempel i relationer. Att inte kunna ge det man vill ge till sina barn. Att inte finnas där när någonting händer dem man älskar. Det kan också ha med kontroll att göra. Att man känner att man når inte fram att ha kontroll på läget. Och det är jobbigt att känna det. Maktlöshet, det var någonting som många uttryckte. Och i alla de... Ja, liksom, i alla tider så har människor varit rädda för olika saker. Och det här kanske är några av de sakerna som vi kämpar mycket med idag. Men det har sett olika ut genom historien. Men i många texter så märker vi att rädslor, de är tydliga också i den här boken, i Bibeln. Och inte minst den texten som vi har läst idag. Lärjungarna, de svarar upp ganska bra mot båda de här två känslorna. Både av ensamhet, för de hade ju lämnat Jesus vid stranden och gett sig ut själva. Men också maktlöshet. Hur skulle de kunna stå emot denna otroliga storm som kom emot dem? Vid det här laget, när den här texten utspelar sig, så börjar Jesus bli ganska populär. Han rör sig i ganska stora folksamlingar. Människor kommer från olika håll för att höra honom predika. Och det var som att människor hade börjat ana att den här mannen, han har någonting mer som vi är nyfikna på. Han botade sjuka. Han kunde tala till rätta med vilken skriftlärd farisé som helst. Det var spännande att vara nära Jesus. Och precis innan den här texten som Julia läste innan om när Jesus ges ut på vattnet, så har Jesus mättat flera tusen människor, fast det inte ens fanns någon mat. Bara några bröd och fiskar. Och det är en helt annan berättelse. Men den säger någonting om situationen kring Jesus just här och nu. Och det blir så mycket folk att Jesus till slut får liksom köra iväg människor. Och skicka ut sina lärjungar med båt. Själv ber han sig ut upp i bergen för att be. Och nu tänkte jag att jag skulle läsa texten igen för er. Men jag ska göra det från Matteus istället, Matteus evangeliet, därför att det finns ytterligare några detaljer med i den texten som jag tycker kan vara bra att vi får med oss. Och vi kommer in i texten precis där lärjungarna är mitt ute på sjön. De kämpar emot vågorna. Och så står det så här, ifrån Matteus 14, vers 25 och framåt. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men han såg hur det blåste, blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Och Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlar du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Kan man hitta mer... Alltså fullproppade texter med gott innehåll. Jag undrar det. Alltså den här texten innehåller så mycket. Så man nästan inte vet var man ska börja. Vad man ska ta upp. Vad jag skulle kunna tänkas skicka med till er ifrån den här texten. Men jag vill nämna tre stycken saker i alla fall. Man brukar ju ha tre punkter som predikant. Så jag tänker det bäst att inte ge sig ut på för hal is. Men den första då jag tänker på det är att Gud, han vill hjälpa dig i livets storm. Det kanske låter lite klyschigt, men det är precis det som händer här. Lärjungarna måste ha känt sig otroligt ensamma och maktlösa där ute på sjön. Och till saken hör ju det att vi kanske tänker oss Genesarets sjö då, det här utspelar sig som en gullig liten sjö. Typ som Ornungasjön eller Kvinnesta sjön. Eller inte vet jag, någon liten gullig sjö så. Men Genesarets sjö är ganska stor. Det är 1,5 mil ifrån ena sidan till andra sidan på det smalaste stället. Det betyder att det kan vara betydligt längre på andra ställen. Och det står att de är mitt ute på sjön när det här händer. De har inga telefoner, ingen kustbevakning. De kan troligtvis inte simma. Det finns knappast några båtar som skulle ge sig ut och rädda dem. Eller helikopter för den delen. De är helt utelämnade åt sig själva. Och i Markus version av den här texten, för att ta in ytterligare en evangelist nu då, så står det så här, att Jesus, han såg hur de slet vid årorna. Han såg hur de slet vid årorna. När han satt där i bön så kunde han se, förnimma på något sätt, hur hans älskade vänner slet vid årorna. Och för mig när jag hör de där orden så tänker jag, men Jesus bryr sig. Han gör verkligen det, han bryr sig om dig. Det är inte så att Jesus lallar omkring på sjön för han tycker det är lite gött att se om liksom han kan gå omkring länge eller om han tappar balansen snart. Eller, ja. Utan han kommer ju ut på sjön av en anledning. Han vill ju till sina vänner, han vill rädda dem ifrån deras tuffa situation. Det blåser och stormar och de kämpar i motvind, står det. På samma sätt som Gud genom Mose hjälpte sitt folk att dela på havet när de var förföljda. Och kanske hade blivit dödade eller åtminstone förslavade i Egypten. Så att de kunde gå över den här på havsbotten. Så låter han nu Jesus gå på vattnet. För att ta sig fram till sina vänner som behöver honom. En situation i min närhet. Som påminner om det här. Hur Gud kan hjälpa oss i livets storm. Den handlar om en afghansk kille. Han heter Joar och han kom till Sverige i den flyktingvåg som drabbade oss för ett antal år sedan. Vi kanske nästan har glömt den tiden nu, för vi är så uppe i detta med corona. Men många av dem finns kvar här, mitt ibland oss. Och många är lika oroliga som då, hur det ska gå med uppehållstillstånd och annat. Och Joar och jag känner varandra ganska väl. Men när han kom till Sverige så var det han så otroligt dåligt. Och han, av allt det han har varit med om och sett och fått uppleva av krig, så han skickades fram och tillbaka mellan boendet i Alingsås då och BUP i Borås. Och en natt när han finns på sitt rum på boendet så ser han plötsligt en gestalt, en figur, någon i rummet. Och den här personen kommer fram till honom och det skiner omkring honom och han säger min son, min son, min son. Och stryker 3 gånger över hans huvud där han ligger i sin säng och så säger han var inte rädd. Jag kommer att hjälpa dig. Gå till kyrkan. Det är allt. Dagen efter vaknar han. Han kallar in personalen. Han måste få berätta för någon. Och killen som kommer in i rummet är kristen. Och han säger bara, lovad vare Gud. Vi ska till kyrkan. Ungefär. Och han tar med sig Joar till Kristine kyrka. Mitt i Alingsås. Och när Joar kommer in i kyrkan. Och får se tavlan längst fram vid straden. Så säger han, där är han. Det var han som kom till mig i natt. Det var han som stod vid min säng, som strök mig över huvudet och sa, min son, min son, min son, var inte rädd. Jag ska hjälpa dig. Gå till min kyrka. Han lägger sig på knä i den där kyrkan och han ber till mannen på bilden. Och han upplever, när han har legat där i 2 timmar och reser sig upp, att han känner sig gladare. Han känner sig starkare. Jag ser honom framför mig när han berättar det här. Och han känner sig tacksam över att någonting har släppt på insidan. Sen är det en lång väg vidare. Och en dag när han kommer till Kristine kyrka, för han börjar då gå dit varje dag, så är det stängt. Och då går han vidare och hittar en annan kyrka. Och det är Ekumenia kyrkan i Alingsås, där jag jobbat tidigare. Och där får han så småningom möta andra afghanska killar. Och han får undervisning. Och så småningom så låter han döpa sig till Kristus. Det är ett sånt där exempel på att Jesus, han vill rädda oss när vi finns i tuffa situationer i livet. Och när det riktigt kör ihop sig, då bryr han sig. Han ser hur vi sliter vid årorna. Och det är det första jag vill säga. För lärjungarnas skull så gick han på vatten. Och för din skull så skulle han göra detsamma. Det andra jag vill säga då. Det är att Jesus kallar på dig. Och i den här texten som jag läste alldeles nyss så säger ju Jesus till Petrus, kom. Kom. Och jag tror att Petrus, han ville ju det här. Men han tvekade nog. Därför det var storm och vågor. Skulle han våga ta steget ut till Jesus? Och många gånger när jag hör den här texten och predikas över så är det ofta det här att vi som redan är kristna ska våga ta ett steg i tro för att till exempel se att det bär och att Jesus är med oss att göra hans vilja. Och allt det här är ju bra och stämmer givetvis. Men jag tänker att det finns någonting mer här också. Det är nämligen så här att anledningen till att Petrus överhuvudtaget vill ut till Jesus, det är för att han vill vara med honom. Han vill till honom. Se till mig att jag ska komma till dig. Det finns ingenting annat runt omkring egentligen, utan bara dem. Det är en relation här som är i centrum. Och det är Petrus och Jesus. Och jag tänker att det är samma med oss andra. Att vi är kallade och Jesus kallar oss att våga ta steget till honom. Och det där är tufft. Och jag har sett många unga människor liksom vackla i det där. Ska jag våga? Vad ska kompisarna säga? Hur verkar det utåt om jag har blivit religiös? Och så vidare. Det är svårt. Det stormar runt omkring. Men Petrus gör det. Och han kan gå på vattnet. Tillsammans med Jesus. Det går. Och jag kan tänka mig hur Petrus borde ha spritt ut. I någon slags lättnad och glädje över att han går på vattnet. Det finns något mer än bara jag. Det gör verkligen det. Det finns en Gud här som gör det här möjligt. Och så kan det vara för dig också. Du kan få uppleva att det finns en Gud som vill dig gott. Och som hör din bön. Och som vill hjälpa dig när du är ute i en tuff situation i livet. Och det står så här i Johannes 4. Johannes första brev i 4:e kapitlet. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Jag tänker att det är lite så det fungerar. Den fullkomliga kärleken, det är för mig Jesus. Han är den som fullt ut älskade. Och när vi lär känna honom, då kommer en viss av våran rädsla fördrivas. Vi kan få hjälp att hantera den. Och jag tror det är så enkelt att man har någonting fast att stå på i livet. Att det finns en hand att hålla i. Att det finns en trygghet, en grundtrygghet som gör att rädslor och sånt kan minska. Sen kommer vi alltid vara rädda för olika saker, för det är mänskligt och inte konstigt. Men vi kan få hjälp att hantera dem. Och bli tryggare och finna mer frid på insidan. För Joar var det så, i alla fall. Jag kunde se på honom att han var förändrad efter ett tag i våran gemenskap. Och nu är han bland de gladaste människorna jag känner. Han spricker alltid ut i ett leende varje gång jag träffar honom. Det tredje, det är att när du faller så drar han dig upp. Det hörde vi också i texten väldigt tydligt. Du kanske tänker att jag, John och Maria och andra predikanter som står här och snackar om Gud och så, att vi alltid är stabila i tron. Att vi alltid, liksom, aldrig tvivlar och vet precis hur Gud är och så. Det är faktiskt inte sant, det måste jag erkänna. Vi tvivlar precis som andra. Det var ett tag sedan jag tvivlade på Guds existens. Så är det nog, men jag tvivlar ibland på mig själv. Och jag tvivlar på att Gud verkligen kan använda mig emellanåt. Och när vi gör det så är det faktiskt så att vi kan börja sjunka. Det är ju oftast när vi ser på våra problem och det negativa och jobbiga som vi börjar sjunka. Och det är precis det som händer med Petrus också. Det går hur bra som helst när han går. Men när han börjar se hur det stormar runt omkring, då börjar han sjunka. Men då gör han någonting fantastiskt här. Han ropar rakt ut: Herre, hjälp mig. Han är inte sen att förstå att han behöver hjälp. Och det är det fina här. Att han faktiskt gör det. Han sjunker inte bara, utan han ropar: Herre, hjälp mig. Och då tar Jesus liksom sin hand och griper tag i Petrus och rycker honom upp igen. Så säger han: Varför tvivlar du? Du vet ju att det funkar liksom. Om du bara är med mig. Men det är heller inte konstigt att han gör det. Det är också djupt mänskligt att göra det emellanåt. Och det kan till och med vara så att tvivel får oss att växa på sikt. Men just den möjligheten att kunna be Gud om hjälp när det verkligen krisar, det är ju en av de stora styrkorna med att vara kristen överhuvudtaget, tänker jag. Tänk att vara helt ensam när man börjar sjunka. Jag kan inte ens föreställa mig hur jobbigt det skulle vara. För mig så är Gud en räddare i nöden. Han har varit det många gånger. Jag kan ropa på honom när det blir tufft i livet. Och jag kan känna hur han hjälper mig upp på vägen igen. För ett tag sedan så satt jag på ett café och skrev en text. Jag gör det ibland, jag gillar att jobba på café. Det är mycket människor som rör sig där. Och när vi satt där i kaféet och jag satt och skrev, så såg jag plötsligt att det kom in en fågel i kaféet och satte sig på trappan inne i den här kafélokalen. Och så fort någon kom i närheten så flög den vidare till en ny plats och till en ny plats. Och den var som skrämd vart den hamnade i rummet. Och det är heller inte konstigt, tänker jag, för att fågeln hade hamnat i en onaturlig miljö. Och så där tänker jag att det kan kännas lite grann för oss människor. Att vi är i en värld, vi förstår den inte helt. Och många gånger så är det som att vi blir rädda, för att vi känner oss hotade och rädda och instängda på olika sätt i den här världen. Så är det för många. Inte minst märker jag det bland ungdomar. Och för ett tag sedan så satt jag och pratade med en ung kille. Vi var på ett läger och vi satt ute i solen. Det var sommar, det var en jättefin dag. Och han började berätta för mig om sina djupa rädslor som han brottades med. Precis som pojken jag nämnde i början. Fast nu var det en 14-årig kille istället. Och han sitter och pratar med mig och han berättar att han har jättesvårt att sova på kvällarna. Alltså han kan inte sova som han skulle. Han mår liksom dåligt av det där. Och han tänker hela tiden på döden. Det är hans stora rädsla. Hur ska det bli om mina föräldrar inte lever längre? Hur skulle det bli om jag själv liksom, hur skulle det gå för dem? Vad skulle de känna om jag försvann? Och, ja, det var mycket tankar han hade. Och han delade med mig där. Och sen gick det några dagar och sista kvällen så kom han fram till mig och så sa han att han hade bestämt sig för att han ville bli en kristen. För han kom inte från en kristen familj. Han bara kände att det låter härligt att få ha en Gud som bryr sig om mig och få lita på honom. Så nu slänger jag mig ut. Jag vill bli en kristen liksom. Och jag bad för honom där. Ganska odramatiskt och en väldigt fin stund som jag minns det. Och så var lägret slut. Och så några dagar senare så får jag ett sms av hans mamma. Där hon skriver. Jag trodde att jag skulle få hem en väldigt trött kille efter ett långt läger. Men han verkar ju bara glad. Och jag tänkte när jag fick det där smset att det måste ju ha varit Jesus. Klart man kan vara trött efter ett läger, det borde man ju vara. Men ibland så händer det saker som gör att allt det andra bara blir obetydligt. Och det är en sån sak, att få ta emot Jesus i sitt liv. Och det hade han gjort och han kände sig upprymd. Och han kände sig glad för att han hade fått bli ett Guds barn. Och jag tror, jag vet inte säkert, men jag tror att den här killen fick lättare att sova om nätterna efter detta. Och att han kände sig fri. Och jag föreställer mig att det skulle kunna vara ungefär som den här fågeln på kaféet som vi som satt där inne så småningom fick se liksom hur den hittade ut genom det öppna fönstret och stack iväg liksom upp mot himlen. Jag tyckte det var otroligt vacker bild av en människa som blir befriad ifrån någonting. Och det är många som berättar att det kan vara så när man möter Jesus. Så när vi känner oss maktlösa, för det gör vi ibland, så kan vi få lägga vårt liv i Guds händer. Och när vi känner oss ensamma, för det gör vi också emellanåt, så ska vi veta att Jesus har sagt att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och när det stormar, för det gör det också ofta i våra liv, så glöm inte att du kan ropa på honom. Herre, hjälp mig. För han vill hjälpa oss. Och han ser hur vi kämpar vid årorna. Och han var beredd att gå på vatten för lärjungarnas skull. Då är jag säker på att han kan göra det för dig också. Nu ber vi tillsammans. Tack Gud för den här berättelsen som innehåller så otroligt mycket av dig. Så mycket av den du är och så mycket av din kärlek och omsorg om oss människor. Och nu ber jag att du tar hand om oss var vi än finns någonstans. Du ser våra djupaste känslor av rädsla som vi brottas med. Så den här pojken som jag berättade om i början. Så den här killen som jag berättade om i slutet. Vi är många som känner rädslor. Och vi ber att du skulle hjälpa oss att fördriva de rädslorna. Så vi kan få leva fullt ut, fria som fåglar. Och nu ber vi att du är med oss resten av den här gudstjänsten.